Denna plats och denna stund är din, Herre. Enkelt och nära möts vi, Gud. Marken blir helig där du är. Vardagens platser bär spår av dig. Jag stannar till och tillber förundrad. Vi ska nu få fira gudstjänst tillsammans och jag vill hälsa dig varmt välkommen. Mitt namn är Elin Björketun och jag är en av medlemmarna i Ekumeniakyrkan i Ingarp. Vi ska under denna stund få ta del av en predikan från vår pastor Johanna Fredriksson. Sångarna kommer låta oss lyssna till ett urval från en musikgudstjänst med namnet Till jordens yttersta gräns, som har sin utgångspunkt i apostlagärningarna. Under gudstjänsten kommer vi också att ha en tacksägelse för en medlem som har gått bort. Innan vi får ta del av ett inledningsord så ska vi sjunga psalm 246. Här en källa rinner.
Har vi kommit till dagens inledningsord och den texten är hämtad ur Psaltaren, psalm 66, vers 5-12. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark, det gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud, alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor, du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Vi ber tillsammans. Tack gode Gud för att vi får fira gudstjänst. Jag ber dig att du ska hjälpa oss att samla våra tankar och öppna våra sinnen och dra oss närmare dig i andakt. Jag ber för alla som medverkar i denna gudstjänst och jag ber också för alla som lyssnar. Bevara oss, kära far. Amen.
Församlingens medlemmar har fått bryta upp ifrån detta livet för att vara hos Gud. Dor-Britt Karlsson avled den 9 juni år 2020 i en ålder av 86 år. Dor-Britt var medlem av vår församling i 50 år. Vi tackar Gud för Dor-Britt och den kärlek som hon har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud för allt vad vi har fått av Gud genom honom. Och vi innesluter på ett särskilt sätt hennes barn, Helen, Jan och Annette, alla släktingar och vänner i våra förböner. När vi nu tackar Gud för Dor-Britt så instämmer vi i apostelns ord. Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Vi tänder ett ljus och vi tackar Gud för Dor-Britt. Vi ber. Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss, också inför det vi inte förstår. Påminn oss om att du är med oss även i döden. När nu Dor-Britts liv är slut ber vi. Låt ditt ljus lysa för oss idag. Ge oss mod och hopp. Välsigna hennes barn, släktingar och vänner i deras sorg. Bär dem och omslut dem med din kärlek. Vi tackar dig för gemenskapen och vänskapen med Dorbritt och överlämnar nu henne i din omvårdnad. Låt Dorbritt vila i din glädje och hjälp oss att vara beredda för vårt uppbrott från detta liv. I Jesu namn. Amen. För mer information om begravningen för Dorbritt så ber vi er hålla utkik efter begravningsannonsen i tidningen eller kontakta Eksjö begravningsbyrå så kan de berätta mer. Dagens predikotext är hämtade från Apostlagärningarnas 16:e kapitel. Och jag ska läsa vers 22 till och med 33. Och när vi kommer in i texten så har Paulus och Silas precis blivit anklagade för att ha stört lugnet i staden Filippi. Och människorna vill sätta dit dem för det här. Folket tog då parti mot dem. Och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelset. Fångvaktaren fick order om att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör dig inget illa. Vi är kvar allihop. Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Det här är ju en väldigt speciell och minnesvärd bild. Och den är full av starka kontraster. Å ena sidan så har vi fängelset. Vi läser om murar, om mörker och hopplöshet. Det är fångenskap, det är ensamhet. Vi ser framför oss smuts, blod, smärta och rädsla. Men så hörs mitt i allt en ton, en röst. Ord av hopp och av tillit. Ord som talar om Guds närvaro. Här, på den här platsen, i vår mitt. Och jag undrar, vad tänkte fångarna som satt inne i sina celler och fick höra det här? Jag skulle tro att de först av allt blir tysta. De stillar sig för att lyssna. Innan orden letar sig in till oss och formar sig till begripligheter så tänker jag att tonen redan har träffat vårt hjärta. Någonting har väckts upp där inne. Det kan vara ett intresse eller en längtan. Det är någonting mjukt som sköljer över allt som stelnat. Någonting levande som rör vid det som gett upp. Vi vet inte om Paulus och Silas var några sångare att tala om. Men visst är det så att den sång som berör oss på djupet, det är sången som är äkta. Den där sången som är märkt av livet, som kommer ur en erfarenhet. Sången som bara väller fram, som måste fram för att den är så verklig, så sann. Och jag tänker mig att det är den sången som nu träffar fångarnas hjärtan. Den letar sig fram genom skrymslen och vrår, passerar deras trumhinnor och örats alla olika membran och gångar. Och jag skulle så gärna vilja veta, vad är det som händer där och då inom dem? Vad är det för tankar som väcks? Vad inom dem är det som lever upp igen? Precis som med oss alla så utgör ju garanterat de här fångarna i fängelset i Filippi en väldigt brokig skara. För en del så var Paulus och Silas sång som balsam för en söndertrasad själ. Medan det för andra kanske snarare väcker förakt eller misstänksamhet. Samma sak ser vi ju också idag. Hur en medmänniskas väldigt starka tro och övertygelse kan bli både till hopp och välsignelse, liksom till en stötesten för någon annan. När Joel Halldorf skrev om lidandets mysterium och en gud som delar vår sorg och vår nöd i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan, så väckte det hos Björn Ulvaeus så pass mycket irritation att han kände att han behövde bemöta det med en debattartikel. Och Ulvaeus skriver: under naturkatastrofer som tsunamin i Thailand och nu när coronaviruset härjar är det extra svårt för oss non-believers att förstå varför människor ber till den som i förstone orsakat eländet i enlighet med sin egen plan. Det är obehagligt när religiösa röster i debatten sällar sig till den vetenskapsfientlighet som kännetecknar populister. Det övertygade hoppet blir för Ulvaeus en stötesten. Det som han hör i sången är inte en förtröstan som ger bärighet och kraft i livet, utan en naivitet som gränsar till farlig fundamentalism. Han provoceras av deras hopp. Han menar att det är ur en mening världsfrånvänt. Men ser de inte de troende? Hur kan de vara så inbilska att de inte bara erkänner situationen så som den är? Att det som inte syns, det finns inte. Det vi inte kan mäta eller vetenskapligt bevisa eller förklara, det är bara fantasi. När jag läser Björn Ulvaeus artikel så ser jag honom sitta i fängelsehålan tillsammans med Paulus och Silas. Han viftar förtvivlat med armarna. Han pekar och höjer till slut rösten. Ja, men ser ni inte? Det här är allt som finns. Murar, mörker, hopplöshet. Hur kan ni vara så dumma att sjunga lovsånger nu? Hur kan ni hoppas på en gud som ni inte ser? Är ni helt blinda? Jag tänker mig att Paulus och Silas ser lugnt på varandra. Jag tror inte att Björns ord skulle göra dem varken upprörda eller illa till mods. För de ser. Självklart ser de. De känner ju smärtan in på sin egen kropp. Bojorna som skär in, djupt in i deras eget kött. De känner stanken från mänskligt avfall, från blod och svett och rädsla. De hör, allt jämmer, och de delar de andra fångarnas nöd som sin egen. Att vara kristen troende är inte något världsfrånvänt. Tvärtom, det är att vara intimt sammanlänkad med denna världens nöd och lidande. Så pass att världens smärta är en personlig smärta som inte går att värja sig mot. Men Paulus och Silas ser också mer. De ser längre bort än fängelsets murar som omger dem. De hör längre, de hör förbi all sorg och allt jämmer. De hör en ton från himlen. En ton som vibrerar i och genom och under precis allting i den här världen. En ton som utgår direkt från Guds hjärta, som pulserar av hans överflödande kärlek. Paulus och Silas ser och känner bojorna. De ser cellen med alla dess begränsningar, men de ser också den öppna himlen ovanför dem. Och de ser Jesus Kristus sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, han som har himmel och jord i sin hand. De ser alla onda makter. De ser dem som har makt att faktiskt krossa deras kroppar. Men de ser också att det endast finns en som har makt över deras själ och deras framtid. Vem är det som inte ser Björn Ulvaeus? Vem är det som har det begränsade perspektivet? För vem är det vi sjunger vår lovsång? Vi sjunger såklart för alla. Vi sjunger för en mänsklighet som sitter fjättrad i denna världens bojor. För en värld som lider och plågas. För gemenskaper som splittras. För alla de som saknar hopp för en ny dag. För alla som förlamas av rädsla. För alla övergivna och ensamma. Vi sjunger för att Gud är Gud. Och honom tillhör all ära i evigheters evighet. Vi sjunger för att sången kommer inifrån. Den väller fram ur en erfarenhet. Som det står, djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla kommer inte att lyssna. Vissa kan inte, kommer inte att kunna höra tonen. Jesus själv har sagt att det kommer vara så. Så vi behöver inte bli förvånade. Men vi fortsätter ändå att sjunga till jordens yttersta gräns. Ty som Jesus själv sa, om de tiger kommer stenarna att ropa. Men vissa kommer också att lyssna. Och inte sällan den som vi kanske inte först hade trott. Fångvaktaren till exempel. Eller rövaren på korset. En gång nådde sången mitt hjärta. Och kanske också ditt. Och det är aldrig för sent. Paulus och Silas hade kunnat vända fångvaktaren ryggen. Han var ju en av dem som hade satt dem där de befann sig. En av dem som hade bidragit till det onda. Och vem vet vilka fler synder han bar på sitt samvete. Sånt som hade skett nere i mörkret. Men de bemöter honom med enbart omsorg och nåd. Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Så enkelt och samtidigt så svårt. Tro. Bara tro. Det sker i sanning flera under den där natten i fängelset i Filippi. Bojor brister, både fysiska och själsliga. Murar rämnar, dörrar öppnas, både i rummet och i hjärtat. Men det största undret kanske ändå är att en blind man får sin syn tillbaka. Han som förut bara såg fångar ser nu bröder. Han som förut bara såg sin egen synd och otillräcklighet får nu syn på Guds överflödande nåd i Jesus Kristus. Hans ögon har öppnats för en ny och större verklighet som rymmer valv bakom valv oändligt. Vissa lever med bilden att troende människor lever med en sorts synnedsättning. En begränsning som gör att de inte kan uppfatta verkligheten så som den faktiskt uppenbarar sig för oss. Men sanningen är ju det motsatta. Den som tror har tvärtom välsignats med ett fördjupat seende. Man kan säga att hon har lyft blicken. så att hon kan se längre och mer än bara det där som visar sig precis framför näsan. Och det ger i sin tur ett annat perspektiv på det som ligger nära. Jag tänker att blicken liknar mer det som vi kan finna hos det lilla barnet. Förmågan att kunna härbärgera ett sorts både och. Att se glädjen mitt i sorgen. Och känna tacksamhet trots eller mitt i smärtan. Att kunna skratta och sparka en fotboll trots att kriget rasar runt omkring. Eller sjunga lovsånger i fängelsets mörker. Jag tror inte att det är världsfrånvänt. Jag vill mer se det som livstillvänt. Amen.
Söndag samlar vi in en kollekt där du som önskar har möjlighet att vara med och stödja den verksamhet som kyrkan bedriver. Det finns flera olika sätt att ge en gåva. Om du sedan tidigare inte känner till hur, så finns det på vår hemsida uppgifter om swishnummer och bankgironummer. I kyrkans entré finns också en gåvomat där du med kort kan betala till olika ändamål. Jag vill också passa på att pålysa lite om vad som händer i församlingen framöver. På måndag den 16 juni klockan 18.30 så kommer vi att fira nattvardsstund. På onsdagen 19.30 så samlas vi till bön och samtal. Och på torsdag klockan 19.00 så finns det möjlighet att vara med i ett boksamtal. På söndag så firar vi gudstjänst igen. Och den kommer sändas via podd. Då kommer Johanna Fredriksson att predika och Maria Björketun leda gudstjänsten. Och Ulf Bergstrand kommer att sjunga för oss. Jag vill också pålysa om att styrelsen kallar oss till ett församlingsmöte söndagen den 12 juli klockan 17.00. Och vi kommer vara i slänten bakom kyrkan. Om det är regn ute så ta gärna med ett paraply. Och är det finare väder så ta gärna med en fikakorg. Den viktigaste punkten som kommer att behandlas på det här mötet är att styrelsen föreslår att anställa Mattias Levander som ungdomspastor på 75%. Och den anställningen kommer vara en provanställning. Vi kommer få mer information om det här på kommande gudstjänster. Vi ska nu be tillsammans. Herre, vi ber om välsignelse över de gåvor som har samlats in. Jag vill i dina händer också lägga de barn och ungdomar som nu har gått på sommarlov. Herre, vi bär fram de unga inför dig, de som står i dörren till framtiden Omslutna av din kärlek går de det okända till mötes. Utrusta dem med glädje och öppenhet inför allt gott och slut till deras hjärtan för det ondas inflytande. Lär dem att genomskåda det som är farligt och skadligt. Hjälp dem att tänka gott om sig själva och inte tappa modet när de möter motgångar. Du som är kärlekens Gud, utrusta de unga med tro, hopp och kärlek och tålamod och hjärtan som brinner för det goda. Amen. Vi ska nu avrunda vår gudstjänst och vi sjunger psalm 820, Över berg och dal.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen.
Ja, då har du just lyssnat på en gudstjänst ifrån Missionskyrkan i Ingarp. Och nu ska vi ha lite kyrkkaffe. Och idag blir det vad vi i Ingarp brukar kalla enkelt kyrkkaffe. För det är bara jag, Daniel Björketun, som är med. Och jag sitter här hemma i Bjässarp. Och spelar in det här, så om ni hör lite ljud i bakgrunden så är det nog bara min familj eller någon traktor eller bil som kommer förbi på vägen utanför. Ja, jag hade tänkt att vi ska pröva idag här att spela upp lite musik i den här podden. Och då hade jag tänkt att plocka ut tre musikstycken. De är alla lite utanför den mittfåra av musik som jag själv i vanliga fall lyssnar på. men ändå tre musikstycken som jag har lyssnat ganska mycket på och tycker mycket om. Det är, alla tre stycken är kopplade till mässan kan man säga och till den klassiska kyrkomusiken. Och det är körstycken alla tre. Det första stycket är ett kyrie ur en mässa. Och den sjungs här av Voices Nordicae och dirigenten heter Lone Larsen. Och kompositören är Josef Reinberger. Och kyrie, det betyder ju Herre förbarma dig. Och ett, en del av mässan som kommer ganska tidigt då man som deltagare får lägga fram sin smärta, sina bekymmer, sina sorger och tillsammans med alla i kyrkan ropa efter Gud, alltså Herre förbarma dig. Vi lyssnar på Voices Nordicae.
Thank you.
Nästa stycke är plockat en liten bit längre in i mässan. Och det är ur den del som brukar kallas för Sanctus, som alltså betyder helig. Och det här stycket kommer ni känna igen om ni har hört manskören i Ingarp sjunga vid Valborg. För ibland då har de sjungit det här stycket av Franz Schubert, som heter Heilig, Heilig då, alltså helig, helig på svenska. Och den här delen av mässan finns ju för att påminna oss om att den treenige guden också är helig och någonting som man närmar sig med vördnad. Det sista musikstycket vi tillsammans ska lyssna på är komponerat av Samuel Barber. Och ni kommer känna igen det, kanske inte just i den här versionen. Det brukar kallas Adiago for Strings och brukar då var stråkarrangemang på. I det här fallet är det ett körarrangemang och stycket kallas då för Agnus Dei. Agnus Dei är en del av mässan som kommer ganska precis innan kommunionen, och Agnus Dei betyder Oguds lamm, och man brukar ofta sjunga det i mässan, Oguds lamm som borttager världens synder. Och det är ju för att påminna oss om att Jesus dog på korset för våra synders skull, och så att vi ska ha det i våra hjärtan när vi tar emot kommunionen. Vi lyssnar tillsammans på Agnus Dei framfört av Winchester Cathedral Choir.